Jag förstod inte riktigt vad hon menade. En tumör. Och där har inte jag någon mer minnesbild just då. Det är som att jag fick en blackout. Det var ingen som sa åt mig att jag skulle, nu är det ännu viktigare än någonsin, Anders, att du håller dig i form. Det fanns ju redan då så pass mycket forskning som visade att man måste vara i så bra form som möjligt när man går in, ja, inför en operation, en kirurgisk behandling. Förstå, när du tränar, då spränger de här blodkärlen in mellan muskelcellerna och du får dit näringen och syret och man får bort de här slaggprodukterna bättre. Det är så fascinerande saker som händer.
Välkommen till Hälsorevolutionen. Jag är Carina Lundstedt, förläggare och producent. Vi vill finnas med och inspirera på din bästa hälso- och livsresa. Tack för att just du lyssnar.
Ja, nu kommer allt mer forskning som visar att motion i sig inte bara ger glädje och styrka, men faktiskt också kan fungera läkande vid flera olika sjukdomar. Så frågan är, hur kan man använda motion som medicin? Det ska vi undersöka nu i 2 specialavsnitt. Maria Borelius här, vetenskapsjournalist och författare. Vad tänker du om det här, Carina? Du har ju precis levt igenom några jobbiga år med...
Ja, men verkligen. Anders fattade ju det här direkt. Mm. Han gjorde det han kunde när det gäller att motionera hela tiden. Det berodde ju lite på om han hade opererats och sådär och var begränsad. Men han försökte framförallt under cellgiftsbehandlingarna att gå så mycket som möjligt. Mm. Och han var så otrolig. Han gick alltså typ 1 mil varje dag. Otroligt. Så han nöjde sig inte med att bara liksom promenera runt kvarteret. Och jag är ganska övertygad, eller min känsla är i alla fall, att han mådde bättre under cellgiftsbehandlingarna än vad han kanske annars hade gjort. Mm. Och att han faktiskt förlängde sitt liv också genom att han behöll en så aktiv livsstil som, han kunde. Mm. Mm. Han tränade också med en sjukgymnast som var som en PT. Mm. Som hjälpte honom med rehab efter operationer. Och han var jättebra.
Intressant. Ja, vi ska ju snart få träffa Anders Södergård som är en jätteintressant läkare och författare och cancerdrabbad som jobbar med just detta. Mm. Men jag har ju sett med de vänner jag har haft som haft cancer, bland annat en av mina närmaste vänner som använde det här och förlängde sitt, jag är helt övertygad om, förlängde sitt liv flera år genom att jobba stenhårt med motion. Mm. På det sätt som passade där hon var i sjukdomen. Mm. Det var bröstcancer som metastaserade. Och det är ju liksom inte bara cancer utan en stor rad sjukdomar. Därför att det här påverkar ju så många system i kroppen grundläggande. Mm. Mm. Och när man börjar borra i det här, som jag har gjort lite speciellt inför det här avsnittet, så blir det sjukt att inte motion används som medicin vid fler olika diagnoser.
Alltså fler och fler läkare säger nog att det är bra om du går ut och promenerar. Mm. Och gör det du kan. Men jag har inte träffat någon läkare som aktivt har ordinerat träning. Däremot så känner jag Pamela Andersson som också har gått igenom hjärntumör och ju blev frisk. Mm. Och det där man har kunnat se. Hon tränade ju med sin man som är landslagstränare.
Ja, verkligen fick best
som tränar skidåkare annars. Och hade ju ett extremt träningsprogram där de mätte och liksom hela tiden såg framstegen. Och det går ju inte att vifta bort. Alltså självklart har det hjälpt henne att bli frisk. Mm. Och så hon blev ju liksom av med sin hjärntumör. Det är ju helt fantastiskt.
Och hon har ju bloggat om det här på ett oerhört fint sätt, tycker jag, öppet sätt.
Så att det är otroligt viktigt att en sån här bok nu kommer, tycker jag. Mm.
Vi kallar väl in Anders Södergård.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i 3 varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se. Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder 2 solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinoms solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinoms hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinoms solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinom.com och beställ den nya generationen solskydd.
Då vill jag välkomna dig hit, Anders Södergård.
Ja, tack så mycket.
Du är både läkare och författare till en oerhört intressant ny bok som heter Cancerkampen. Varför har du skrivit den?
Det här går egentligen ganska långt tillbaka. Till och med kan vi gå tillbaka till 2006 när jag gick på läkarprogrammet. Jag höll på att träna mycket då och var instruktör på Friskis och Svettis och ledde bland annat spinningpass. Och sen var det en dag när jag ledde ett spinningpass som vanligt. Jag var alltså 25 då. Ja, det gick bra. Det var precis som vanligt. Jag duschade, bytte om. Men sen plötsligt så fick jag ont i huvudet. Och det var en ny form av huvudvärk som jag hade inte känt så förut någon gång. Men den var inte så kraftig, utan det var mer att när jag reste mig upp så pulserade det i huvudet. Det var som att det pulserade liksom nästan överallt i huvudet. Och så blev det lite lugnare när jag liksom stod still. Och sen, ja, det var inte så farligt, så därför så sökte inte jag för det här då. Utan jag hade ont i huvudet. Måndag kväll var det här. Vaknade upp på tisdag med huvudvärk. Och sen hade jag huvudvärk hela den veckan. Utan det är först lördag den 1 april 2006 som jag vaknade upp på morgonen med sån här åskknallshuvudvärk. Och jag gick termin 7 på läkarprogrammet och vi hade i alla fall lärt oss några diagnoser som det kunde handla om. Och det är ju bland annat hjärnhinneinflammation och hjärnblödning och hjärntumör kanske främst. Men jag tänkte ändå att det var migrän. Och jag började kräkas, fick inte i mig någonting och höll mig ändå hemma och tänkte att ja, men det kommer gå över. Men det gick ju inte över och jag fick inte i mig någonting. Så på eftermiddagen där så kom en kompis och hämtade mig och körde in mig till akuten. Och där, ja, för att göra en lång historia kort, så fick jag i alla fall göra en skiktröntgen av hjärnan. Och jag trodde väl att jag skulle få höra att man inte såg någonting konstigt där. Jag hade inte ens trott att jag skulle få göra en skiktröntgen när jag kom in. Men då i alla fall ligger jag där inne i ett rum och det är nedsläckt, det är mörkt för jag är ganska ljuskänslig. Och så ser jag vid de här skjutdörrarna där det kommer in lite ljus hur någon ställer sig. Jag ser skuggan som om någon ställer sig bakom en av de där dörrarna. Och sen till slut kommer läkare Karin tillbaka då som jag hade fått träffa och som hade bestämt att jag skulle få göra den där röntgen. Och så kommer hon in i rummet och frågar om hon får tända i taket. Och ja, visst, sa jag. För att hon behövde stänga dörrarna om oss. Och redan där kände jag att det här, det är nog inte, hon kommer nog inte säga att allting ser bra ut. Och så tog hon en sån här pall av rostfritt stål, satte den bredvid min säng och så satte hon sig ner. Och så, som att hon gjorde en liten suck. Och sen sa hon, det såg inte så bra ut på röntgen. Nej, man såg en förändring. En förändring? Jag förstod inte riktigt vad hon menade. En tumör. Och där har inte jag någon mer minnesbild just då. Det är som att jag fick en blackout. Men nästa bild jag ser framför mig, då sitter jag med det här svaret, röntgensvaret som hon hade utskrivit på papper. Och så sitter jag och läser om den här, en stor tumör har de hittat, 4,5 cm diameter. Den har skjutit medellinjen åt sidan, vilket inte är något bra tecken. Och så lite allt möjligt som stod om den där. Och det var som att jag satt och läste någon annan patients liksom röntgensvar. Och sen stod det att det var mitt namn och mitt personnummer på det där pappret. Så där började hela en 2 månaders tid på sjukhuset. Jag låg inlagd så pass länge på grund av komplikationer. Men det jag minns tydligt där, vi kommer kanske komma in på på resten sen. Men just det här att jag hade ju huvudvärk fruktansvärt när jag kom in. Den gick över i princip dagen efter. Och jag behövde inte ha några mediciner. Och, och det bedömdes att okej, det här var inte akut. Det fanns ingen blödning i tumören. Vi kommer operera dig om 10 dagar. Och de där 10 dagarna, jag var helt symptomfri. Och jag gick ju bara runt där på sjukhuset med lite enstaka permissioner. Och det var ingen som sa åt mig att jag skulle, nu är det ännu viktigare än någonsin, Anders, att du håller dig i form. Jag skulle ju operera hjärnan. Det var ju, visade sig att det tog 9 timmar och det är ju en rejäl påfrestning. Men det var ingen som pushade mig och jag vågade väl inte själv heller. Det fanns ju redan då så pass mycket forskning som visade att, och överhuvudtaget erfarenheter av att man måste vara i så bra form som möjligt när man går in inför en operation, en kirurgisk behandling.
Så du känner att de där dagarna nästan, på grund av att du inte fick informationen, det blev borttappade dagar som du tänker nu? Lite.
Ja,
är det så
jag hann ju bryta ner kroppen faktiskt ganska mycket där. Och jag var ju van att träna. Mm. Jag var ju duktig på att träna, så det hade inte varit svårt att få igång mig. Men just att ingen sa det, och sen när jag skulle in i en strålningsbehandling, då fick jag ju tvärtom till och med det specifika rådet. Och jag kommer ihåg hur läkaren levererade det. Han sa det som något så här positivt, att ja, men nu slipper du träna på en 8 veckor. Mm. Och jag blev helt paff. Va? Då hade jag kommit igång med träningen igen. Och jag var inte alls sugen på att ta något uppehåll. Och till slut fick jag väl igenom ändå att jag fick träna, men jag fick inte springa några maratonlopp. Så. Ja, det hade jag ju inte klarat av ändå. Mm. Men, så att det är ju ganska självreglerande. Men att jag fick den uppmaningen, och jag hade ingen aning om då att det fanns forskning redan då på hur bra det är att faktiskt vara aktiv. Mm. Men jag hade, för min, som jag ser det, hade jag inget val.
Men det här är ju 16 år sedan,
ja.
Så det har hunnit komma mycket forskning och så vidare. Så du hamnar i de här dubbla realiteterna, du är både läkarstuderande och så är du människa och råkar ut för detta fruktansvärt svåra. Mm. Hur tar du dig igenom den här perioden?
Det är nog svårt att säga det. Alltså jag tror att jag har, från början har jag en väldigt bra personlighet från födseln och haft en väldigt bra uppväxt, och det, vad man menar med det var ju inte en bekymmersfri uppväxt. Jag har gått igenom svåra saker, men jag tror att det faktiskt var just det, att jag har gått igenom svåra saker tidigare som gjorde att jag hade redan en liten krisberedskap. Och jag är ju en optimist ut i fingerspetsarna, men ja, förutom när det kommer till tid, då är jag tidspessimist. Det var därför jag var här i så god tid innan. Men jag har svårt att göra saker som inte leder någonstans, alltså som inte är konstruktiva. Och så där blev det ju ändå, jag kände ju ganska tidigt att, ja, men det kändes väl som en kamp på sätt och vis. Att jag kände att nu, jag ska inte vika ner mig, jag ska inte bli deprimerad och må dåligt över det här. Det var en snabb tanke, det kom tidigt. Jag vet att det kom kanske första dagen där när jag låg och funderade på det här. Men då är det ju självklart att det kommer ju i alla fall tankarna kring det där, och att det kändes orättvist. Och jag har ju varit nära att dö flera gånger, och då är man liksom inte så kaxig när man ligger där i sjukhussängen och tänker att det här kommer bli bra. Men jag tror att i grunden har jag sån liksom livsglädje eller livsglöd, vad man nu ska kalla det. Att det fanns inget alternativ annat än att göra sånt som jag mår bra av egentligen.
Mm. Och där har motionen varit en viktig del.
Mm.
Och jag måste berätta då för de som lyssnar på det här att du sitter här i shorts. Det är en varm sommardag och du har bara ben. Och på dina ben så är det 2 tatueringar.
Mm.
Och jag har aldrig sett några liknande förut. Mm. Jag börjar förstå att de har med din resa att göra och din kamp och din livsvilja. Men vi lämnar lite hängande till senare vad de är. Men det är väldigt ovanliga tatueringar. Har du gjort dem efter du blev sjuk?
Ja,
du har det gjort har jag gjort efter. Ja. Mycket speciella tatueringar.
Mm.
Du kommer ur den här sjukdomen och så bestämmer du dig för att också börja jobba med motion som medicin.
Mm.
Hur ser den mentala resan ut?
Jag var ju van att träna, så för mig var ju det en självklarhet att jag skulle fortsätta göra. Men jag kommer ihåg när jag fick diagnosen, då var det så här, då är allt bortkastat, all träning och så där, allt liksom, jag försökt vara hälsosam, jaha, det var helt bortkastat. Mm. Men sen när man tittar retrospektivt, och som läkarna sa till mig många gånger där när jag låg inlagd så länge, att du hade inte överlevt alla de här komplikationerna om du inte hade varit i så pass bra form som du var när du kom in här. Så jag har ju hela tiden tränat för att jag skulle bli starkare, liksom, snabbare och snyggare.
Mm.
Och det gör jag ju faktiskt fortfarande. Mm. Men nu finns ju den här, jag tränar ju för överlevnad. Mm. Jag tränar för att om jag skulle råka ut för någonting igen, eller om tumören skulle komma tillbaka, att jag är förberedd, att jag har den. Alltså ha mycket muskelmassa och bra syreupptagningsförmåga om jag väl drabbas av något igen.
Mm. Mm.
Träning förut kanske var att jag hade träning som man gjorde ett träningsschema och sen gjorde man sina pass. Nu är det mer att varje morgon jag vaknar är det mer så här, okej, vad ska jag göra för fysisk aktivitet idag? Inte om jag ska göra någon, utan vad. Sen kan det vara ett jättekort pass. Eller, ja, jag kan tacka er förresten, för ni hjälpte mig i morse. Jag hade ingen träningslust och så tog jag en förundranspromenad.
Mm. Härligt.
Det var faktiskt värt väldigt mycket.
Ja, det ligger som en av våra inspelade. Ja, fick du någon bra insikt eller tanke i detta?
Ja, men jag tycker överhuvudtaget det här lugnet, för jag behövde hitta det här lugnet inför att jag skulle komma hit.
Mm.
för att det känns starkt i kroppen fortfarande att prata om de här sakerna.
Förstår det.
Och det var ju inte, jag var ju inte ute i skogen, men jag fick gå längs vattnet i alla fall. Och, ja, nej, jag tyckte det var väldigt, ja, det var avsnitt 44, tror jag, om det är någon som vill testa det.
Ja, var bra.
Tog väl en halvtimme.
Ja. Du, om vi ska titta lite då på, därför att din bok är en, tycker jag, väldigt fin genomgång av, kan man säga, den forskning och den medicinska grund som ger otroligt starka argument till varför motion är en läkare, en inneboende läkare. Och jag tänkte vi kunde börja med coping, förmåga att klara av. Mm. Vi kanske då ska avslöja vad den ena tatueringen är. Jag tänkte vi börjar med ditt högra knä, för det har att göra med coping.
Ja,
och där är det en kolvetekedja, ser jag.
Precis.
Och sen kan jag inte riktigt se vad det är för molekyl. Det är en molekyl,
ju,
alltså.
Ja, du var ju ändå väldigt, alltså, det var skickligt att se det, tänker jag.
Ja.
Och kolvetekedjan och det där. Men det är ju faktiskt dopamin.
Det är dopamin, precis. Och varför är dopamin så viktigt? Och hur hänger det ihop med motion?
Mm. Dopamin har vi ju, det är ju tillbaka från, om man går tillbaka till savannen. För det var ju, vi har ju dopamin för att det ska vara, promota oss att göra saker som är bra för vår överlevnad.
Det är en signalsubstans i hjärnan.
Ja,
som utsöndras när vi gör speciella grejer och riktar in vår kraft, kan man säga.
Mm.
Och när man har gott om dopamin i hjärnan, hur känner man sig då? Du säger att du är dopamin-junkie, sa du till
mig innan. Ja, men jag gillar ju verkligen såna här, alla saker som ger dopamin, så här starka känslor, det är jag verkligen. Ja, men jag är en dopaminist.
Dopaminist, det, ja. Hur känner man sig när man har bra med dopamin?
Ja, men på sätt och vis så kan man känna sig, oövervinnerlig låter lite kaxigt att säga, men man känner sig väldigt stark, det gör man. Och överhuvudtaget den här belöningen, det kan ju vara svårt att beskriva de här känslorna som det nästan bubblar inom en. Där tycker jag att en nyförälskelse kan vara en ganska bra grej att tänka på där. För att det är ju inte bara dopamin då, men man får ju mycket dopamin av det. Och förstå vilken copingförmåga man får. Man kan ju vara stressad. Jag brukar tänka på det, den här, när man åker bil och man har bråttom någonstans och så blir det rött ljus och så blir man lite förbannad. Och så sitter man där och tror att det ska gå fortare för att man sitter och blir irriterad på någon eller sitter och trummar med händerna. Medan om man är kär, då har det kommit till det där röda och det är liksom kärlekens färg. Och ingen,
man ser det på ett annat sätt.
Ja, ingenting är ju ett problem då. Mm. Det är väldigt få saker som stressar en när man är förälskad.
Mm.
Och det är just den här, det är den delen som är med dopaminet också, att det här, man får den kraften, det kanske är mer att man, man får perspektiv på saker och ting.
Mm. Någon förklarade det för mig, en som höll på med signalsubstanser, att det är som liksom bilnyckeln som sätter igång bilmotorn. Alltså det sätter igång kroppsmaskineriet väldigt mycket också. Sätter igång rörelseapparat, skapar känslor av självförtroende, skapar känslor av motivation, eller hur?
Mm.
Och det kan man ju framförallt se människor som drabbas av Parkinson.
Mm.
Får problem med rörelseapparat, problem med motivation, problem med självförtroende kan man få. Och just det här att man kan få igång sitt dopamin då när man motionerar.
Mm.
Det har man ju glädje av när man är sjuk, eller hur?
Ja, absolut. Och dopaminet är ju alltså verkligen motivation. Det är ju det är.
Mm.
Och det är därför vi får det när vi gör saker. Sånt som har varit bra för vår överlevnad.
Mm.
Och det är ju till exempel äta. Och där tänker jag på, jag har ju lyssnat även på den här med schimpansen.
Mm.
Att det, problemet är ju den här schimpansen som gillar, alltså det här att vill ju äta jättemycket.
Mm.
Och det är ju för att det har varit bra.
Mm.
Det har varit jättebra att äta.
Mm.
Och vi har världens energibesparande kroppar som gör att vi direkt, om man tar vältränade eller otränade och låter dem börja jogga, så kommer de snabbt att hitta sitt mest optimala energisnåla löpsteg som de kan få under
intressant.
De förutsättningarna.
Ja,
det är inte riktigt samma när man gör det på cykel. Och då, det vet man inte riktigt varför. Men just den där löpningen. Vi har ju så otroligt energisnåla kroppar.
Mm.
Och det har ju varit en fördel. Jag menar, om det skulle kosta en massa energi att springa efter ett byte till exempel. Det är en ganska dålig ekvation. Utan det måste vara att jag ska vara duktig på att lagra in energin. Och jag ska vara väldigt bensinsnål.
Mm. Och jag ska få mycket dopamin när jag äter.
Mm.
Precis. Och vilja röra på mig.
Ja.
Så där har du en... Så att motion kan stärka hjärnkemin så att man orkar med sin sjukdom bättre. Kände du det själv?
Ja, men absolut. Ja. Jag tycker att den mentala biten har ju varit väldigt viktig.
Det kanske är det viktigaste, eller?
Ja, men på sätt och vis kan man ju säga det. För utan det mentala så kanske man inte orkar liksom utmana kroppen egentligen då.
Mm.
Men det som är intressant med dopamin också är ju att det finns ju ändå en koppling till cancer där också. Att det har en skyddande effekt mot det. Och det har man nog, nu vet jag inte exakt hur det ser ut, men jag läste om det med Parkinson-patienter som ju får, det är inte direkt dopamin, men...
L-dopa, ja.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Och då, de har en minskad risk för cancer. Och det beror på att, eller man vet väl inte exakt vad det beror på, men man har hittat några dopaminreceptorer som man har dessutom provat med många, det är en ny, man har riktat in sig på det när det kommer till nya cancerläkemedel.
Mm.
För det finns ju jättemånga ställen som man kan motarbeta en cancer.
Mm. Och du har till och med gått så långt att du har tatuerat in det på knät.
Mm.
Och den här kolvetekedjan sitter runt knäskålen och så går de här armarna ut runt.
Mm.
Så att, coolt, säger
jag. Ja, men jag tyckte den blev snygg också.
Ja, den faktiskt. Är snygg. Den är snygg. Vad sa tatueraren när du kom? Så jag vill ha en dopamin på knät, tack.
Ja, han fick
se den där. Hade de det färdigt då, mönstret? Då? Det var
jag hade med den utskrivet på papper så han kunde göra en mall av den där.
Ja.
Så.
Ja.
Det var inte helt lätt att liksom passa in den precis vid knäskålen, men det...
Det var nog första gången han gjorde det.
Ja, det var det.
Det var det, absolut. När man talar om motion på recept, vad är det man talar om för typ av motion då? Ska vi vara tydliga med det?
Mm. Och det finns ju jättemånga diagnoser som man kan förskriva ett fysisk aktivitet på recept. Men grunden är nästan alltid att den här rekommendationen som gäller allmänt om 150 minuter i veckan av måttlig intensitet och så lägga till någon styrkepass och kanske något högintensivt pass också. Där kan man ju byta lite hur man vill. Men det viktiga är att man har en diagnos att utgå från. Och då finns FYSS. Då kan man läsa i den här handboken kan man väl kalla den då. Om fysisk aktivitet. Att då tittar man till exempel på diabetes typ 2. Och då finns det exempel på hur man kan göra. Men det viktiga är att den man har framför sig, vad är det den kan tänka sig att göra?
Mm.
Just den patienten.
Mm. När du jobbar med patienter kring sånt här så utgår du först från då vilken diagnos man har.
Mm.
Vad är de vanliga diagnoserna du jobbar med då när du ska föreskriva motion?
Alltså diabetes är en vanlig.
Diabetes 2 främst.
Ja, framförallt. Diabetes typ 2. Och övervikt och fetma också.
Mm. Hur har du med hjärt-kärlsjukdom?
Ja, där har vi också hjärtsvikt och sen KOL är ju en också vanlig sjukdom. Mm.
Lungsjukdomen KOL och sen cancer då.
Mm.
Så att det är ett ganska brett batteri av sjukdomar där man går på med motion som åtgärdspaket. Hur skulle du säga idag att den vetenskapliga dokumentationen är när det gäller? Därför att den här podden går ju ut till många och antingen har man något själv eller så kommer man ha kanske en släkting som man vill hjälpa.
Mm.
Och om man då får, nej men är det där verkligen bevisat? Och vad har vi för grund? Vad skulle du svara då?
Ja, jag skulle svara att vi faktiskt har väldigt mycket evidens. Och vi har, det här har man ju faktiskt undersökt länge. Jag visste inte om det, men djurförsök började man redan på 60-talet och såg att ändå det var positivt. De klarade sig mycket bättre, de mössen som hade de här hjulen att springa runt i. Men man började ju titta på tränande cancerpatienter redan på 80-talet. Och det fascinerade mig när jag skrev den här boken. Jag har ju lärt mig jättemycket på vägen. Och då var det att man började redan på 80-talet och såg att de mådde bättre. Och många cancerbehandlingar bryter ju ner hjärta och kärl. Och då hoppades man att man skulle kunna bromsa den nedbrytningen eller kanske rent av vända på den. Och det gjorde man, det lyckades man ju med. Och alla de här negativa effekterna, alltså biverkningarna som man får av behandlingarna, var det jättemånga biverkningar som lindrades. Mm. Och det visste man alltså redan på 80-talet. Att jag då fick det rådet jag fick 2006, det förbluffar mig faktiskt. Ja. För jag har ändå trott att man inte visste så mycket då. Men nej, det finns jättemycket evidens. Så det finns ju mest evidens för de vanligaste cancerformerna. Men det verkar gälla...
Vilka cancerformer talar vi om?
Ja, och de vanligaste... Alltså nu finns det kanske en 12-13 som det ändå är väldigt bra evidens för. Men de vanligaste hos kvinnor, det är ju bröstcancer. Och hos män är det prostatacancer. Så där finns det mycket. Men även lungcancer finns det också en hel del.
Mm. Och det är ju intressant för att lungcancer för länge sedan, det var ju... Ja, som en läkare sa till mig, så nära en dödsdom man kan komma. Liksom. Det var ingenting att göra, men man börjar alltså ändra synen på det.
Mm.
Att man kan förbättra sin coping och överlevnad av motion.
Absolut, och det viktiga i den här boken är ju ändå att motion är ett komplement. Det är en kompletterande behandling. Man måste ju ha den liksom skolmedicinska.
Absolut.
Operationen är oftast det absolut viktigaste. Och sen har man ju cellgifter och strålning. Och så finns det lite andra immunförsvarsmodulerande läkemedel. Och, som man kan ha. Men att man dessutom då kan förstärka effekterna genom att träna under behandlingarna.
Motion som komplement till skolmedicinen, precis.
Ja.
Du talade om typ av motion som funkar. Du pratade om de 150 minuterna medelnivå motion. Vad betyder det? Är det snabb promenad du talar om då?
Rask promenad brukar det kallas.
Och hur rask ska den vara? Hur mycket ska man flåsa?
Och det där är ju intressant. Hur rask är en rask promenad? Och där är det är ju väldigt subjektivt och beroende på hur vältränad man är och går man planmark eller är det terräng eller hur ser det ut. Men i vissa studier har man ändå kollat ut efter en viss hastighet och 5 kilometer i timmen verkar ändå kunna ge som positiva effekter.
Mm.
Men då har man också kollat på till exempel lungcancerpatienter som ska in i operation. De är i regel ganska dåligt skick, alltså rent andningsmässigt och hela den biten. Och då är 5 kilometer i timmen är ganska snabbt.
Det är
faktiskt
lite för snabbt. Så man får anpassa till vad man är i sjukdomen.
Ja, så fysisk aktivitet på recept är ju verkligen utgå från individen.
Mm.
Och vad man har för träningsvana. Har man aldrig gjort någonting, alltså i princip varit jätteinaktiv. Det som är bra med det, och då gäller det att vända det och säga det finns ju faktiskt en jättestor fördel med det. Och det är att du kommer få effekt av nästan vad du än gör för någonting.
Mm.
Och de här 150 minuterna, jag tycker fortfarande det är lite synd att man säger 150 minuter och säger 30 minuter om dagen. Och det antyder ju att det är 5 dagar i veckan bara.
Mm.
Och sen är man ledig på helgen.
Mm.
Men det är ju bättre att sprida ut det. Och nu har man ju ändå gått till att du får dela upp det i nästan hur små portioner som helst.
Mm.
Det ger effekter.
Det ger effekter. Men sen vill du gärna lägga på ett styrkepass på det.
Mm.
Och ett mer konditionspass.
Ja, precis. För att det finns, alltså den mest varierade träningen är ju mer varierad desto bättre. Men den absolut viktigaste är ju den som blir av. Så vi börjar träna av hundratals olika skäl. Men den allra största anledningen till att vi fortsätter, det är för att det vi tycker är kul.
Mm.
Så det är ju där har vi ju nyckeln att hitta något som är kul.
Mm.
Men sen kan det ju vara så också att man tycker att någonting blir kul efter 5 gånger. Fast man kanske från början tyckte att det här var inte alls roligt.
Mm.
Men att det viktiga är, utgå från individen, när vi pratar fysisk aktivitet på recept, då är det ju just till en specifik individ och det finns evidens för vad som är bra, men det som den personen vill göra, man får ju, man får komma på, med lite förslag. Och det viktiga där är ju att många som ska ha ett fysisk aktivitet på recept är väldigt peppade, nu ska jag verkligen göra det här, och så blir det den här att ja, men jag ska ta 30 minuters promenad varje dag. Och då blir det ofta ändå, ja, men om vi liksom backar bandet lite. Och om man kan tänka sig 3 dagar i veckan. Men inte 30 minuter, utan sätt gränsen på 15 minuter, säger vi, per gång. För om man är helt otränad så kan det vara väldigt mycket, bara det. Och där är det så viktigt att sätta målet. För att om man säger att jag ska ha 3 gånger 30 minuter i veckan. Och så orkar jag bara 20 minuter varje gång, bara, inom citationstecken, då kommer jag ju i slutändan bli besviken att jag klarade aldrig av 30 minuter. Men om man sätter gränsen på 15 minuter, ja, du klarar fortfarande bara av 20 minuter. Men då har du plötsligt gjort 5 minuter mer än vad du hade satt som mål. Då blir man ju peppad att fortsätta.
Så man ska sätta ett mål som gör att man mår bra med sig själv, det är det
du
säger.
Ja, du ska sätta ett mål som du kan. Alltså, man kan ha ett slutmål någonstans, eller som en vision, att dit vill jag nå.
Mm.
Men det ska vara många delmål.
Mm.
Och då ska de ju vara, alltså man ska inte klara av dem hur lätt som helst, men du ska klara av dem. Annars tappar man motivationen snabbt. Då tar man hellre den där motivationen genom att man äter sig till den.
Ja, en av de saker som du pratar, Anders, om i boken är ju HITS, eller High Intensity Interval Training.
Mm.
Och det kan bestå till exempel av hårt 40 sekunders arbete där man använder stora muskelgrupper och sen bryter man 20 sekunders vila. Och så kör man alltså 40 sekunder igen och 20 sekunders vila, och man kanske håller på med det här totalt 20 minuter och får då en väldigt hög explosiv träning. Och jag har producerat en sån här hit-video tillsammans med Rita Catalino, min medförfattare till Hälsorevolutionen 12-veckorsprogrammet. Och hon som hjälpte mig att komma i form. Och vi har gjort precis det som du pratar om, Anders. Vi har låtit en hel motionsnybörjare nu få testa hit.
Aha.
Och vi kommer alltså gå nu till Helena Cordesius i Lund. Hon är ingenjör på Tetra Pak och en mycket stressad trebarnsmamma. Och nu ska hon alltså testa HITS.
Mm. Hej, jag heter Helena och jag tränar mycket sällan i min vardag. Eller rättare sagt, vardagsmotionen, den består av att cykla till jobbet, lyfta mina barn, gå till kaffeautomaten och hämta kaffe. Men jag tror nog att det jag har blivit utmanad att prova här är lite mer effektivt. Jag är 41 år, jag har 3 barn som är ganska små fortfarande. Jag jobbar heltid, så i min vardag så finns inte ofta så mycket tid att lägga på mig själv, träning eller något annat för den delen heller. Så nu så ser jag fram emot att få ha en halvtimme ungefär alldeles för mig själv varje dag i ungefär en vecka och prova det här. Det verkar enkelt, det är följa John det är frågan om, som jag förstår det. Titta på YouTube-video, göra likadant. Jag tror att chanserna är goda att jag ska lyckas genomföra detta. Jag ser fram emot det och vi får se hur det går.
Ja, det var Helena Cordesius i Lund och vi får se lite sen hur det går för henne. Men där har du en hit-testare, Anders. Mm.
Jo, och det kan ju vara bra för väldigt många. Och
det går fort.
Ja, precis. Ja. Det är ju ofta det att vi har inte tid. Det är vanligaste ursäkten till att man inte tränar.
Ja, och den här videon ligger gratis på YouTube och det finns massor med gratis material där man kan köra hemma. Man behöver inte klä om och vara så himla flashy. Man kan stå i några liksom sin makes kallingar och en t-shirt och köra ungefär. Nej men, eller hur?
Absolut.
Att det inte behöver vara så stort.
Ja, och faktum är ju att ju högre intensitet desto mer dopamin får. Alltså du får ju kraftfullare effekter ju hårdare du kör. Mm. Men sen är det ju inte alla som trivs med det. Alltså vissa tycker kan köra högintensivt på det sättet att de kan hålla på i 2 timmar men på en lägre intensitet. Men det blir ju intensivt på ett annat sätt.
Mm. Så man får leta sig fram lite vad som passar.
Precis. Och, då, och där är det viktigt då, den här personen som man har framför sig, åter tillbaka till det här med fysisk aktivitet på recept. Att liksom lyssna in lite. Vad är det den skulle föredra mest eller så. Men att ändå försöka få in några sådana här, till exempel under en sån här promenad, gå snabbare eller kanske jogga en liten stund. Det kan vara bara 40 sekunder. Mm. För att en sån, det kan ge så mycket mentalt att den som tror att den inte gillar högintensiv träning. För högintensiva intervaller, säger man det ordet, det skrämmer ju bort många. Men att man joggar lite grann under en promenad. Det, och då menar jag, jogg kan ju bli väldigt intensivt för den som är otränad. Mm. Då kan det ändå väcka saker att, oj det här, vi, för kroppen är ju gjord för fysisk aktivitet.
Man märker hur skönt man mår och dopaminet.
Mm.
Du, i boken går igenom väldigt spännande effekter på detaljerad nivå. Jag tänkte att vi skulle prata lite om DNA. DNA ser ut som långa korkskruvar kan man säga, som ligger som saxar kan man nästan säga. Mm. Och de här ändarna på saxarna, de kallas för telomerer. Och telomerernas längd är ju ett mått på vitalitet kan man säga. Vad händer med telomererna när man motionerar?
Ja, man brukar ju använda det som ett mått för biologiskt åldrande egentligen och har gjort det i många studier. Det är ju ändarna på kromosomerna som finns, ja, kromosomerna innehåller våra gener och ändarna finns där för att stabilisera upp. Men varje gång det delar sig, våra celler delar sig så minskar ju de där telomererna. Så de blir ju mindre ju äldre vi blir. Och då går det ju att stabilisera de där ändarna med hjälp av fysisk aktivitet har det visat sig.
Så man vitaliserar kroppen på DNA-nivå till och med?
Ja. Ja, och sen det här är att man får effekter på epigenetisk nivå. Det vill säga att man slår på och av olika så där genuttryck. Det är inte det att man ändrar sin genetiska uppsättning. Men man använder olika delar av dem och kombinerar dem på olika sätt. Mm. För att få effekter, som är, alltså positiva effekter.
Mm. Så man kan säga att vi är alla födda med våra tangenter som ett piano, med vilken melodi som ska spelas. Mm. Då kan man spela en lite mer frisk melodi, skulle vi kunna uttrycka det så?
Så skulle man kunna säga.
Ja. Så det här är ju väldigt kraftfulla effekter och bra argument.
Mm.
Du har också skrivit om effekter på immunförsvaret. Mm. Och immunförsvaret är ju nyckeln, det är ju vår lilla armé som ska skydda oss. Berätta, vad händer?
Jag brukar förenkla och se kroppen som ett bageri. Och då, om man går till det här med DNA, så är det lite grann receptet som sen de här bakverken kommer fram. Och om man då ser bageriet, det behöver ju ha någon som vaktar bageriet. Och då har man immunförsvaret. Och om man tänker att man bara har en övervakningskamera i ett hörn av bageriet, då kan man ju bara liksom hålla den delen ren, eller vad man ska säga då. Se till att det inte kommer någon där och förstör. Men immunförsvaret är ju mer att man har ett gäng med vakter. Man har som ett vaktbolag och de går runt hela tiden i det här bageriet och tar hand om saker när det börjar bli fel. Och här har man ju en av de, alltså immunförsvaret är ju egentligen vårt viktigaste vapen mot cancer. Mm. Och det som händer när man tränar är att man får fler sådana här vakter.
Mm.
Och dessutom så är det ju som att man vidareutbildar dem så att de blir ännu skickligare.
Jag skrev mitt examensarbete om just det här, den här övervakningen.
Mm.
Så att det här är ju väldigt spännande. Så man mobiliserar upp sin interna armé eller sin övervakning kan man säga. Mm. Mot att skydda mot framtida metastaser.
I grunden är det ju att skydda mot alla former av hot. Och det är ju bakterier, virus och sen förstås då cancerceller också. Men där finns det ju också, cancer kan ju maskera sig så att de kommer undan immunförsvaret.
Det är den lömska cancern. Mm. Och där hör ju också den låggradiga inflammationen in.
Mm.
Berätta varför det är så viktigt att hålla inflammationen nere när det gäller att bekämpa cancer.
Ja, inflammation är ju bra att vi har. Mm. Den här akuta inflammationen behöver vi. Och det som händer är ju att det strömmar dit en massa immunceller som hjälper oss att städa upp och få bort de här bakterier eller virus eller vad det nu handlar om. Men sen en sån akut infektion, den går ju ändå över ganska fort. Det som är en vanlig låggradig inflammation, det beror på att det blir som en dysfunktionalitet i fettcellerna.
Den skadliga inflammationen, ja.
Och då som fetma har man sett att där fettcellerna är ju biologiskt aktiva och skickar tillväxtsignaler och så. Och då, det blir som en inflammation där som inte är så kraftig. Man kallar det ibland för en tyst inflammation, för du märker ju inte av den. Man ser det bara om man tar ett blodprov till exempel och tittar efter specifika akutfasproteiner och så. Men man går runt om en ökad risk för att utveckla cancer till exempel. För att det hela tiden triggar lite grann. Det är som att de här vakterna, man skulle kunna säga att de är lite nervösa. De blir lite för mycket på hugget. Och så kanske de råkar slå ner någon som egentligen jobbade i bageriet. Det var någon bra liknelse. Men just den här låggradiga inflammationen som får pågå länge. För det är det, när den är tyst, då kan den ju få pågå väldigt länge.
Mm. Den låggradiga inflammationen slår ut finessen i immunförsvaret, skulle man kunna uttrycka det
ja,
så?
Ja, men det skulle man nog kunna göra. Mm.
Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning. Det kommer också väldigt mycket intressant forskning om det man kallar angiogenes, alltså nybildning av blodkärl som är en väldigt viktig process och hur den påverkas av motion. Vad ser man där?
Ja, och det är ju fascinerande när man tränar. Det behöver inte vara högintensiv träning, men återigen då, ju mer intensiv till exempel konditionsträning, desto tydligare blir effekterna. Men det frisätts en tillväxtfaktor som heter VEGF. Den bidrar till att man bildar nya blodkärl. Så att det är ju förstås väldigt så här mikroskopiska kapillärer som når ut till musklerna. Så att man får en bättre syreupptagningsförmåga. Man kan helt enkelt omsätta syret bättre i kroppen. Och det där är ju också någonting, om man lägger fram det på det sättet. Förstå, när du tränar, då spränger de här blodkärlen in mellan muskelcellerna. Och du får dit näringen och syret. Och man får bort de här slaggprodukterna bättre. Det är så fascinerande saker som händer. Mm.
Men du har alltså en arsenal av fantastiska argument. Du har den här nybildningen av blodkärl. Du har reparation på DNA-nivå, både de här små svansarna, telomererna som ökar stabilitet, de epigenetiska uttrycken, det vill säga vilka gener som är aktiva eller inte, att du får mer ungdomliga, friska gener som är igång och de så att säga sjukdomsgenerna som vi alla bär på blir lite tystare. Du har effekter på hjärnan, på det vi pratade om, coping, ditt knä med dopaminet, immunförsvaret. Ja, du har också effekter på att det visar sig att mjölksyra i sig kan ha en skyddande effekt.
Ja, det där är ju framförallt från djurstudier då, så har man kunnat visa att just de här vakterna då som man har i sitt bageri, då finns det ju en specifik typ som heter CD8-positiva T-celler som är riktiga sådana här tumörmördare egentligen då.
Hardcore fighters.
Ja,
de vill vi ha igång.
Ja, och det är just det som händer då. Och det här är en djurstudie på möss där man har kunnat identifiera de här och hur faktiskt de effektiva de blir och att vi får fler sådana där riktiga tumörmördare.
Vid ordentlig mjölksyraproduktion.
Ja, alltså det är ju
en helt oväntad effekt av mjölksyra. Man trodde ju bara det var en biprodukt, eller hur?
Ja, det är nog mer i dagligt tal att det är så, för det vet man nog inte, eller det vet man nog egentligen sedan länge att det inte är någon, bara en biprodukt, men det är ju den man mäter i alla fall. Men just att det där laktatet i sig kunde förbättra effekten av de här tumörmördarna. Det är också fascinerande.
Fantastiskt, ja. Så du har alla de här effekterna, blodkärl, DNA-nivå, immunförsvar, hur du hantera din sjukdom, hur du mår genom hela det man brukar kalla coping. Och så har du ju allmän styrka i kroppen, i muskulatur och så vidare. Alltså det är så otroligt många effekter. Så min fråga till dig måste ju bli en. Varför rekommenderar inte varenda onkolog motion till varenda patient?
Och det är en riktigt bra fråga. Och det är ju den frågan som jag vill ju svara lite grann på det där med den här boken. Men jag tror också, om jag försöker tänka efter kring hur det har blivit så här. För det gäller ju inte bara cancer. När det kommer till just cancer så tror jag ändå att det har ju länge varit så stigmatiserat. Det är det ju inte riktigt längre på samma sätt. Men det har ju,
vad menar du då? Sjukdomen eller?
Ja, men det var ju, tidigare skulle man ju inte prata om, man fick ju inte ens säga att man hade cancer. Jag tänker väldigt långt tillbaka nu när det kallades kräftan och det där. Man försökte gömma undan sjukdomen. Nu är det ju mycket mer öppet, men jag tror att de allra flesta ändå tänker cancer och död. Det är det man tänker, att det är kört om du får cancer. Och det där gör nog att man känner kanske att jag vill inte pusha någon som har fått ett cancerbesked, för den har nog med sitt och det är nog liksom trauma. Och då, ja, då vill man inte pusha den, men jag tror också att
du tänker att läkarna vill bespara patienten ansträng. Är det så
ja,
du
men
tänker?
Jag, tror, eller? Jag tänker att det är rent allmänt också att du påverkas ju som läkare utifrån din personlighet förstås. Vilka val du gör också. Det är klart att man förlitar sig på evidensen. Men om jag inte själv till exempel skulle ha märkt att träning ger mig någonting, så kanske jag inte skulle heller liksom försöka pracka på det på någon annan. Men jag tror i grunden här har vi något viktigare, och det är att vi har en väldigt liksom sjukhustung tradition i Sverige. Och det har man gjort många utredningar. Jag håller ju själv på att specialisera mig inom allmänmedicin. Just att man måste föra över mer på primärvården. Det är liksom en mycket viktigare, eller ja, det är ju en viktig liksom instans där. Och det här förebyggande och hitta cancer, det är ju, man hittar ju de flesta cancerna inom primärvården just. Men det är så sjukhustungt och det har varit så sjukdomsfokuserat. Och det är ju bara att kolla på läkarprogrammet. Jag tror inte det ser så mycket bättre ut nu. Men när jag gick var det ju näringslära och träningslära. Det hade vi ju inte särskilt mycket. Jag skulle säga ännu mindre träningslära än näringslära egentligen. Det är klart man läste mycket fysiologi. Men jag hade gärna sett träningspass på läkarprogrammet som ingick obligatoriskt.
Men du, jag måste ändå fråga dig här. Därför att det finns ju ingen onkolog som inte skulle rekommendera cellgift om det behövdes. Mm. Och det kan vara ändå supertufft att gå igenom. Och som skulle säga, nej, jag vill inte rekommendera det här till dig, för du har just fått en jobbig diagnos. Mm. Så då ska du inte ha cellgift. Ingen skulle ju säga så. Nej. För då skulle man ju så att säga missköta sitt jobb. Mm. Så vad är det då som tar emot liksom? Är det en brist på kunskap att läkare inte riktigt kan det här ännu? Eller är det att man har ovan vid livsstilsrådgivning? Eller är det att utbildning är för fokuserat på sjukdom och diagnos, just som du säger, och för lite på det som kan stärka upp individen. Var sitter den här knuten? För att när du lägger fram de här argumenten så känner man, det här måste ju bara ut ögonblickligen.
Ja,
det är så många som möjligt.
Ja, men absolut. Och sen, det kanske var lite dumt att prata om det här att det ligger hos läkarens egna uppfattning om träning och sådär. Men jag tror ju det är precis som du säger där, kunskapen, den är, för det första så är den ju inte så känd inom vården. Uppenbarligen inte. Ja, och där kan man ju också spekulera om. För det är ju ingen som kan tjäna pengar direkt på fysisk aktivitet.
Så inga läkemedelsbolag forskar kring det med stora fas 3-studier och då sprids det inte på läkarkongresser. Det här är ju lite grann som bra mat. Alltså samma, man hamnar i samma. Vem kan patentera ett hitpass? Mm. Det är lite svårt.
Ja, och nu sitter vi och spekulerar lite.
Ja, vi tänker högt.
Men jag tror ju också att det gör hur det ser ut i samhället. Om du, min anhöriga får cancer och så är det så här, och jag vill verkligen hjälpa den personen så mycket jag bara kan. Och då vill man hjälpa så mycket så man hjälper till förbannelse. Så risken är att man tar bort funktionsförmåga från patienten. Mm. Just att man måste våga pusha också. Och det är ju det som däremot, om vi vill hjälpa någon, då vill vi ju så här, ja men då vill man inte pusha någon. För det är jobbigt, att röra på sig.
Ja.
Och det är jobbigt att träna. Men absolut är det ju kunskapen. Jag förstår inte varför det inte ännu. Nu finns det på några onkologkliniker, det vet jag, i Sverige. Men att det alltid är så att här har vi ditt cellgiftsschema. Varannan vecka ska du in och få den här behandlingen till exempel. Att man inte samtidigt har ett träningsschema då. Mm. Som ligger anpassat ut efter när doserna ligger.
Det låter väldigt klokt. Anders, vi tackar för nu. Vi ska komma tillbaka till dig i nästa avsnitt. Och prata lite mer om praktiska tips. Ja. Men tack för nu.
Tack själva.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.